Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Ja, påsken är väl ändå över, men ett sista litet ägg ska öppnas. Det är det som är tiki-taka här på Ringvägen 52 i Stockholm. Vi gör oss redo för en helt ny fotbollsvecka. Det har ju hänt en hel del i helgen också. Och de två herrarna som sitter med mig har redan stött på varandra en hel del också. Inte minst då i lördags där det vankades Premier League, Martin Åslund och Lasse Lagerbäck. Hur är läget, Lasse?
Tack, det är bra. Ja. Bara trivsamt att vara i ett lugnt Stockholm till skillnad från annars när man brukar åka till Ringvägen.
Ja, det är knappt någon trafik alls, men ändå, Martin, så hittar du lite trafik här på morgonen.
Ja, men jag har ju varit ner till ställen där, alltså mot Nynäshållet där, och det är väl alltid trafik. Och så, det är också en rolig anekdot. Nu är det väldigt smalt Stockholmsaktigt här, men att åka Söderledstunneln, alltså Norra länken och Södra länken. Södra länken är aldrig tom, det är alltid bilar. Däremot den Norra länken som byggdes för Lidingöborna, den är ju tom jämt. Det är stor skillnad.
Ja, verkligen. Har du haft en bra påsk då, Lasse?
Ja, det tycker jag. Det har varit framförallt mycket fotboll, och det är alltid trevligt och en hel del intressanta matcher.
Ja, verkligen. En av dem då som ni tittar lite närmare på, Aston Villa mot Newcastle på förhand. En högintressant match med tanke på Champions League-platsen om man slåss om, och ett litet snöpligt mål bara så där minuten in.
Ja, klart att det satte tonen och liksom möjligtvis liksom förenklade utvecklingen, men i min värld var Aston Villas vinst av Newcastle ganska väntad. Jag tycker Aston Villa är ett bättre lag, de har bättre spelare, de har mer att rotera med, och jag tycker de desto spelare just nu en bättre fotboll. Sen att det blev sån överkörning som det blev, det kunde man kanske inte räkna med.
Jag kommer ändå från ett Champions League-spel där man har gått väldigt bra. Är du förvånad över hur det har sett ut och fortsätter att se ut, Lasse?
Ah, jag kan väl kanske inte säga att jag är förvånad. Jag menar, det är ju lätt att bli en reaktion också för Newcastle. De har gått 6 matcher, tror jag, med att bara segrar. Och då brukar man uppleva en mental utmaning också. Det var väl det jag tyckte uppstod. De höll disciplinen. De är också beroende, jag tror som Martin var inne på, att de har ett väldigt starkt, bra, organiserat lag när de spelar. Därför att Villa är ju ett bättre lag. Men det tappar de totalt i andra halvlek. Då blev de väldigt individuella, som de såg ut tidigare i februari och hade en dipp. Så att här syns, tycker jag, betydelsen av att fungerar inte laget, då kan det lätt bli problem. Alltså.
Ja, verkligen. Och de där Champions League-platserna, man glömmer nästan bort dem lite, men Chelsea är ju fortfarande där och hugger och såg ut att gå mot en blytung förlust nu i helgen då, innan man vände på det mot slutet av matchen, bara med 10 minuter kvar, 1-1 först, och man har häng på de där platserna.
Ja, och kul spelare typ som Tark George som är målet här, som är en ung egen produkt. Han har ju något som de har saknat, tycker jag. Det distinkta avslutet. Det är många bra fotbollsspelare i laget. Det där är ju rätt distinkt också.
Det där är
väldigt... Jag menar något så här återkommande. Ja, inte bara en individuell liksom explosion. För det är många spelare som har en otrolig höjd i det här laget. Men lite brist på kontinuitet i avslutsfasen. I synnerhet då när Cole Palmer inte har varit så het som han har varit tidigare. Så då har de lidit lite av det. Så att just det första målet tyckte jag var sa någonting. Sen är Chelsea för mig fortfarande... Får de då stämma, så då tror inte jag att Villa slår dem. Då tror inte jag att Newcastle slår dem. Då tror jag inte att City slår dem. Då tycker jag att Chelsea är så pass bra. Höjden är bättre än de andra lagen. Då når de Champions League. Mm.
Och sen då jakten på den här Premier League-titeln. Det har känts avgjort ganska länge. Och nu är det ytterligare ett stort kliv mot titeln. När Liverpool då, som hade det ganska jobbigt mot Leicester. Men till slut så fick den så bortryktade Trent Alexander-Arnold trycka dit matchens enda mål på det här sättet, Lasse.
Ja, det är inget fel på avslutet. Ren snygg volley, och trots det mycket folk så går den vidare in då. Men de fick jobba för den här gången, och Leicester, med tanke på vad de har gjort och presterat, så de gav dem ju en fight i alla fall. Inte minst var de duktiga försvarsmässigt.
Ja, är det läckert. Han... kan skjuta med båda fötterna.
Ja, det är precis det, vänsterfoten också. Leicester tycker jag var egentligen en period när de bytte den andra halvlek. Då tyckte jag faktiskt att det fanns en rimlig tro att de skulle kunna ta poäng. Första halvlek var det ju bara Liverpool i spelet. Och totalt sett skulle Liverpool vinna den här matchen. Men det var i alla fall, som Lasse inne på, en bättre prestation av Leicester än vad man normalt ser.
Noterar bara nu i den här glädjyran som var där, Trent Alexander-Arnold och hans sätt att fira målet. Alltså han var ju, det var ju eufori givetvis efter alla rykten som har varit nu. Men det här knäglidet kanske finns mer att be om. Jag vet inte, det finns ju den här klassiska bilden på Thierry Henry 14 meter i blött underlag. Också finns det ju några sådana här. Och just nu då så har vi plockat fram ett urval i hur det kan se ut. Ja, verkligen. Det tar stopp också några gånger. Här har vi på tränarsidan också, Lasse. Jag vet inte om du har firat på det här sättet.
Nej, jag har insett min ålder och begränsning så jag försöker låta bli med sånt.
Ser ni inte att det är problem idag? Det är för att det är de här täta hybridgräset som är så otroligt fint att spela på. Det var ju skillnad när Henry spelade på de här planerna som var då. Som jämförsvis hade ju ingen av dem passerat gränsen för att spela i Premier League. Det hade de väl gjort. Men liksom, det var ju klart sämre kvalitet. Så jag tror att det är det som anledningen. Det är ju inte glida på de här hybridgräset. För det är ju alltid där. Liksom.
Ja,
inte...
Nej, men det känns som att knäskålen alltså, nästan ska gå sönder och av när man fastnar på det där sättet. Nej, men det ser ut att göra.
Det är inte skönt, men det kan ju omöjligt göra ont.
Hade du något målfirande eller?
Jag har absolut glidit på knäna. Jag har jag har glidit på magen en gång. Jag gjorde mål i en landskamp med Holland, tror jag det var. Vi spelade någonstans. Kan det ha varit i Trollhättan?
Ja, stämmer bra. Ja. Jag
tror att jag gjorde 1-0 och Fredrik Ljungberg gjorde 2-0. Men då kommer jag att jag gled på magen.
Du kommer ihåg det här målet alltså? Eller?
Ja. Holland var lite speciellt när vi spelade på med juniorlandslag. De hade lite hyfsade spelare dessutom.
Vadå, berätta några då. Vilka
Senden Voter, ja. Arnold Brugink var bra då. Liksom, och så hade de, men nej, det var ju bara världsspelare. Eller världsspelare ska inte alla bli, men många blev ju väldigt, väldigt, väldigt bra.
Nu var det här ju givetvis...
Det var med 2-0 dock.
Ja, det var så. Mm. Glimten i ögat på tal om liksom misslyckade knäglid. Men Lasse, har du något sånt där favoritmålfirande genom tiderna som du alltid har hållit nära?
Ja, det var en bra fråga. Nu ställer du mig nog. Jag har så dåligt minne för sånt och brukar inte lägga ner så mycket tid på sånt.
Men... Det blir mål. Du börjar Lasse titta vad han ska göra nästa.
Ja, liksom. Nej, riktigt. Men alltså, det är lite roligt med, när man, om jag tänker tillbaka så här. Så Zlatan har ju lite såna här riktiga språnglöpningar. Framförallt kommer jag ihåg det här målet nere i Ungern då. Mm. När han avgör i slutet och studsar upp en motlägg med målvakten. Jag vet inte, han måste ha gjort en 30 meters sprint ska jag tro.
Ja, just det. Just det. Klassiska scener.
Just att målet kanske för mig då betyder mer än själva firandet. Det målet mer jag kommer ihåg, men jag kommer ihåg att så våldsam var nog inte han när han hade gjort mål tidigare. Inte.
Nej, men om du får välja då på liksom den här Ralf Edström upp med näven eller liksom någon Nani, du vet, våldaktigt. Finns det något där du skulle gå åt? Ja. Eller är det mer bara... Nej,
jag föredrar nog en sån där liksom markering med näven. Ja. Jag tycker att den är lite läckare.
Eller Shearer liksom.
Ja, men det är svårt att inte, inte gilla typ som Adebayor gjorde. Det är liksom, det finns något i det.
Du menar den här löper hela långsidan?
Ja, jag kan också älska Komone Raoul gjorde mål på en kamp och sprang liksom hela liksom. Jag tycker att idag får man ju varning för det, vilket är så sorgligt. Man måste kunna, med tanke på vad spelare får utstå så borde man få det. Personligen har jag alltid gillat det enkla, den här flygplan som då Montella gjorde, eller Ronaldo, riktiga Ronaldo gjorde. Så det tycker jag är en bra mix, men ganska enkelt och inte för avancerat.
Nej, jag kan verkligen vara beredd att hålla med. Vi tar och tittar lite också på hur det ser ut i Premier League-tabellen nu, för det börjar ju dra ihop sig, inte minst då kring de här Champions League-platserna som vi var inne på. Det är ju 5 lag nu då alltså. Vi ser att strecket är nedflyttat där, konstaterat. Kan bli så många som 7 lag från just Premier League som tar sig hela vägen till Champions League, lite beroende på hur det går i Europa League och Conference League och annat.
Nej, 7 kan det väl inte bli?
7 kan det väl bli?
Nej, nice, för att de 6 kan det bli.
Okej.
Okay. Villa utslagna Champions League. De, så länge de
bra kommer, Martin. Bra att någon har lite koll här så här efter påskhelgen. Mm. Du har helt rätt. Men vilka tror ni då? Kniper de här platserna? Det är ju Aston Villa, Nottingham, Chelsea, City och Newcastle då inte minst som fortfarande är med i den här striden.
Bournemouth är avsågade nu som jag tycker är lite synd för att de har spelat mycket bättre. De borde ha tagit klart mycket mer pengar än de har gjort. Jag tror ju att Nottingham är chanslösa mot de andra lagen. Så det står ju, då är det ett av de andra som ska bort. Och det är helt öppet. Jag är lite orolig för City. Jag tycker inte de är tillräckligt övertygade. De får jobba väldigt hårt för att vinna hela tiden. Och det känns som att Villa har momentum och Newcastle ändå har de här matchövergörande typerna. Så att, men skulle man säga på kvalitet så skulle jag säga att Nottingham och Newcastle inte tar det. Men tittar man på hur lagen spelar så tror jag City eller Chelsea missar.
Några invändningar?
Nej, inte direkt. Jag menar Chelsea, eller fel, Newcastle har också, tror jag, ett par ganska tuffa matcher, så att går de ner sig som de gjorde här sist så ligger de risigt. Det är något det gamla jag definitivt med. Mm. Jag är inte så säker på Chelsea heller. Jag tycker inte de har riktigt den här en tillräckligt hög lägsta nivå, så att där finns det också frågetecken, men det är så tajt här så att jag tror ändå att den största risken av de här gängen så är det ju Nottingham. De skulle jag ranka absolut lägst.
Ja. Får man säga någonting om ligans konkurrenskraft, eller konkurrenskraft är ju fel ord, den interna konkurrensen i ligan, så är det ju, vore det ju kul om Villa och Newcastle tog sig dit, för båda de klubbarna står ju på randen. Går de inte dit så måste de ju skifta om sin satsning. Går de dit kan de satsa lite mer.
Avgör Isaks framtid lite kanske?
Ja, nu kan det vara så att får de bra bud ska de sälja honom ändå. Det vore liksom dumt att bara honom, givet hur pressade Newcastle och Aston Villa är av PSR och Fair Play. Men jag tycker det vore kul om dem, då är det roligare tycker jag om City, eller Chelsea, alltså det roligaste i för ligan egentligen vore det om City missade, tycker jag.
Mm. Ja, så är det. Mm. En som däremot kan fira sina mål, och han gjorde det nu för första gången i en gul tröja, i Borussia Dortmund, Daniel Svensson, som vi har fått följa på nära håll under den här våren då, inte minst som på det där sättet lobbnickar in sitt första mål.
Ja, det är nog så snyggt och viktigt i och för sig, så det är ju fantastiskt bra. Han
har
ju,
där ja, akrobatiskt.
Ja, verkligen, det var inte så illa. Det tyder ju på att han har vissa fysiska förutsättningar också, så att han har bra kroppsuppfattning. Nej, jag måste erkänna, han kom ju väldigt nytt ansikte för min del. Jag har knappast känt till honom tidigare, så att det är jätteskoj att en ung svensk kliver fram så här. Och här är ju Dortmund bra, va? Att de plockar in sina unga killar och utvecklar dem och... Så det är ju en fantastisk klubb på det sättet.
Mycket talar väl för att han stannar också nu, eller? Han är ju inlånad för tillfället.
Ja, om inte annat så har han ju gjort sig med de här prestationerna på den här scenen, som är stora scenen. Han har ändå spelat Champions League kvart från start här nu senast. Mm. Så har han ju öppnat upp möjligheten att spela på den här nivån åtminstone. Så att han kommer inte hamna i Nordstjärnan oavsett han står.
Nej, så är det väl.
Han har gjort jag har ju verkligen sett honom länge eftersom han kommer från Stockholm. Och tycker jag, klivet i Nordstjärnan kan jag varmt rekommendera. Danska ligan generellt så tycker jag är bra att komma till för svenska spelare. Det är svensk fotboll, alltså ska bli bättre på att spela en fotboll som är liksom mer anpassad. Jag menar, på min tid var den lite mer... vinnande cynisk, vilket är bättre för ligans skull, men kanske inte det bästa utvecklingsplatsen för en ung spelare. Det danska ligan tycker jag haft en fördel, och Nordstjärnan är ju verkligen så, där får du verkligen, jag menar, du får misslyckas där, det är ju hela deras strategi liksom. Så som ung spelare går det tidigt, tror jag, väldigt bra.
Ja, det finns ju anledning att återkomma till lite av det här snacket snart då. Björn Andersson, tidigare akademichef i Bayern München, som kommer att gästa oss. Men vi stannar kvar lite i Tyskland. Det kommer vi göra med Björn också, givetvis. Men kanske helgen, som inte säsongens snyggaste mål, stod 21-årige Leopold Querfeldt, om man nu uttalade så, på det här sättet. Boom, sa det bara. Ja, vilken smäll, vilken löd i dojan, eller är det inte så?
Ja, herregud, det är inte ofta du ser dem där. Jag vet inte vad det kan vara, 30 meter.
Är det något mer, eller?
Ja, det är en otrolig träff han får.
Lite skön ansats också. Så nästan lite...
Han tittar ju verkligen på att det står...
Verkligen, man har ju några sådana här man lätt kan... Var det Milosevic? Vi har väl Kompany och Edman. Några sådana här som bara tar klivet fram och klipper till på det där sättet.
Alltså... Otroligt. Ursäkta. Nej, men fotbollen är... Det har ju också lite med bollar att göra. Det var en period då när de här Adidas-bollarna kom, när jag var aktiv, där det typ var liksom omöjligt att inte göra mål på långskott, för bollarna gick ju som... Det var ju omöjligt för målvakt. Men jag minns ju också innan det, när man spelade med de här släkttunga bollarna på 90-talet. Det gick ju knappt liksom... Alltså den gick spikträffade bollen, inte en spikrak. Så var det lätt att se. Men det ska komma till att tyska ligan har ju varit en liga, i min värld i alla fall, under hela min fotbollskarriär, där vi har sett mest sådana här att skjuta har varit en grej. Jag kommer ihåg när jag var nere och tränade med Werder Bremens ungdomslag. Och en stor del av träningen som ägnades åt skott, det var för mig, alltså när vi spelade spelet var jag en av de bästa, men skottavsluten, då var jag absolut en av de sämsta. Jädrar vad många kunde skjuta. Ja, det var när jag var 15 år liksom, 14-15 år.
Men var det de här bollarna, var det Sydkorea 02 va, Lasse?
Ja, det kan jag tänka mig. Det var typ piken.
Var det inte de här bollarna då, de var liksom nästan som ett skumgummilager. Det blev ju nästan som en ny grej, vill jag minnas, att man själv fick de bollarna till skolgården, att man gick från en läderboll som var stenhård på försäsongen till så att liksom det var De wobblar på det här sättet. Kommer du ihåg dem?
Ja, jag kommer ihåg uppbyggnaden som du är inne på. Den ledde jag med aldrig. Men jag kommer ihåg att det har ju förändrats, som Martin är inne på, med bollarna väldigt. Så att det är olika förutsättningar. Mm. Och det kräver ju mycket träning och en hel del teknik beroende på hur bollen är också. Det förändrar ju tillslaget också. Mm.
Men jag tycker det har vi landat på ett ganska bra sätt nu, tycker jag. Bollarna, för den här Adidas-bollarna, nu var det fler än Adidas just då, mitten av 2000-talet. Där, det kom ju så tidigt faktiskt som 2002. De var ju, jag tyckte att det blev liksom, det blev hasardartat att skjuta. Det blev liksom någon annat. Jag tycker det var bra att vi gick bort från. Sen tyckte jag en dålig grej på min tid var ju allsvenskan åtminstone. För det så är det inte längre. Då hade ju alla lag sina egna hemmabollar. Det var ju, alltså, för den som inte har spelat tycker man kanske det är larvigt att skylla på bollarna. Men fatta att man åkte till och spelade då ena veckan då med en Umroboll som på ett visst sätt spelade med Nike-boll. Mm. Och så hade tränat vi med Adidas-bollen. Alltså det blev faktiskt en otroligt stor skillnad. Mm. Lägg till att man aldrig vattnade planerna på den tiden, så liksom, det var helt hopplöst tyckte jag att det var så olika. Det är ett krav tycker jag. Planerna ska vara vattnade och bollarna ska vara samma när man spelar matchen.
Okay, också.
För bara säga, ja, lite kuriosa då med landslag, vet du, för det var ju lika där att de hade olika bollar och dels kom spelarna från olika ligamål. Alltid en diskussion inför varje samling, liksom, vad är det för boll spelar de med, och se till att vi får träna med deras bollar till att börja med. Och sen hade ju spelarna alltid åsikter att det var olika bollar.
Vem var känsligast då? Vem var alltid noggrann med att de skulle spela med de bollarna som man hade själv?
Ja, det kunde de ju inte välja. Det var ju alltid hemma nationen. Vet du? Ja. Så det kunde man ju inte påverka. Utan de,
men det var någon
bara
som lyfte det lite oftare kanske?
Ja, det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Men jag skulle nog gissa att vår kära kollega Fredrik alltid hade lite synpunkter. Han brukar ha koll på sådana där grejer.
Han har åtminstone synpunkter på allting.
Ja. Ja, exakt. Du var inne på att vattna plan, Martin. Det kan man ju göra under match också. Det var i alla fall det som hände i Obos damallsvenska nu i helgen. När Djurgården besökte Vittsjö. Så där såg det ut då i 71:a minuten.
Tror att inte det skottet gick i mål.
Ja, verkligen.
Vilket domardilemma det hade blivit.
Ja, vad gör man där egentligen? Men lyckas komma underfund med det till slut då. Har du varit med om något liknande någon gång eller?
Nej, som sagt, jag har stått och gjort så kallade stå upp, som det kallas på tv-språk, där man står på planer och det kommer vatten. Det händer ju titt som tätt. Inte att man blir träffad, men det kommer nära. Man får lite bränsle. Ja. Nej, jag har aldrig varit med om det. Så jag upplevde ofta att det var ett problem på min tid att man inte vattnade planer. Och man fick ju nästan liksom, journalister fnös ju åt det när man sa att men plan måste vattnas. De bara, material. Så man bara, fotboll, liksom, det är stor skillnad när plan är snustorr och så här långhårig. Fotboll är så här kortårig, det är liksom en annan sport. Liksom.
Det skulle samma vara det där med en kuriosa grej med landslagen. Det var ju inte bestämt för när jag fick börja med landslagen om det skulle vattnas eller inte. Så jag kommer ihåg den här berömda matchen som Tommy Söderberg alltid säger, slutade 3-0 mot Spanien, förlust. Att det var ju inte vi liksom, alla var ju inte vana vid det. Det var ju fortfarande olika i olika länder hur de gjorde. Och i Spanien så öste de ju på vatten, så de var ju precis spegelblank nästan.
Så det är bara...
Precis, man
inte komma in i press snabbt, man har mer tid med boll. Nej, men det är ju rimligt. Men pappa har berättat historien, han spelade i Spanien på slutet av 70-talet, eller mitten av 70-talet. När Barcelona åkte upp, var Barcelona än var, så hade de låtit gräset växa hela veckan. Och så dränkte den i vatten.
Alltså, det
så det bara gick, rullade inte ens.
Ja, man gör väl vad man kan för men, att vinna lite.
Men det är också så här, jag får ju massa regler idag, men det var ju, det har jag ju upplevt. Man åkte på borta matcher och sådär. Jag minns ju att du spelade mot AIK Aten borta i Champions League-kvalet. Jag pratade med tid på arenan, vet, lamporna slocknade innan, så man fick ju mindre träningstid, för man hade max en timme, för man, när första spelet gick på planen tror jag man hade en timme på matcharenan, max liksom. Då kunde lamporna slockna och, och så om av en händelse i Aten i augusti när det var det 45 grader varmt dagtid, var 40 grader när vi kom till arenan 8 på kvällen, så funkade det AC i vårt omklädningsrum. Ingen visste varför. Aha. Så alla gick runt i kassan, bara man bara dröp. Sånt där var ju, idag är det ju mer uppstyrt så, och det behövdes ju för att det var ju, du vet, man fick bollar till träningen dagen innan, matchbollar opumpade. Vad ska man göra liksom?
Jag piggar upp lite att de försöker psyka lite och göra vad de kan sådär inför match. Kanske då helgens mest uppmärksammade intervju ägde rum även den i Premier League. Vi hoppar tillbaka dit. Då var det ett bottenmöte istället. West Ham mot Southampton, där Niklas Fylkrug uttryckte en hel del ilska och irritation efter match.
It's a mindset problem. Very angry today. Not disappointed, just angry on what we did after the goal. What was difficult to bring the boys back to push up, We didn't push up anymore. We tried, but we didn't have the ability or the motivation to push up again. And I'm very, very angry that we played like this, because we had some minutes where we showed what we can do against an opponent like that at home. I think there were 25, 30 minutes in the second half. Very good. We showed that we can have very good possessions, that we can go in behind, that we have the chances to score again. But the motivation, the engagement, sorry, was shit after. And I'm very angry.
Ja, vi har väl fått lära oss det vid det här laget att man använder ogärna ordet shit i England. Får bli man rättad och korrigerad snabbt, men lite uppfriskande att man får uttrycka sina känslor på det sättet också kanske.
Ja, det får man väl kanske säga. Det beror ju också lite på hur det landar. Och han, vad jag vet så har han väl knappt spelat någonting det här året.
Nej, sparsamt verkligen.
Han kommer ju verkligen in som en ny frisk fläkt och talar om vad han tyckte om sitt lag och... Så att Potter fick väl lite att bita i där.
Men det är lite tyst det där också, att man är väldigt rätt fram, och jag kan uppskatta det. Jag kan ju tycka att ett problem är i synnerhet, alltså rent generellt, ju fortare du kommer till pudelns kärna, ju lättare du angriper ett problem. Och så måste det ju vägas då mot att folk som ska höra det här faktan för att komma till pudelns kärna ska hantera det. Och jag tycker det är fel sak. I Sverige pratar vi mycket om att alla ska, alltså, även jag går tränarutbildningen nu, så pratas det om att hur man ska få med sig spelare. Jag bara, men någonstans är det väl bara liksom, det är inte det en bra sållningsprocess? Det här ska man väl kunna hantera. Jag tycker det han säger är rätt rimligt och rätt vettigt. Sen har inte jag sett matchen, så jag kan inte analysera om analysen är rätt. Mm. Men jag tycker om den här typen av rättframhet. Han säger ju faktiskt inget. Han ger sig en bild av matchen, varför det gick fel. Inga problem med det. Jag uppskattar sånt stället.
Vi ska...
Jag skulle uppskatta sånt i en grupp också. Jag föredrar
det. Ska välkomna in en gäst nu med oss på Skype. Björn Andersson, superkul att ha dig med. Vi får väl först och främst hälsa dig välkommen. Hoppas allt är bra med dig.
Ja, det tror jag. Det verkar så i alla fall. Hoppas det är bra med dig också.
Mycket bra. Jag vet inte, hörde du intervjun här och håller du med Martin att tyskarna är lite mer rätt fram när det kommer till intervjusituationer på det här sättet?
Ja, man ska väl alltid hålla sig till sanningen, och känner man så ska man väl kunna uttrycka dem med. Den får väl, ska man ta hänsyn till alla om man ska spryka dem med hos, det tror jag inte är någon bra melodi. Det tror jag inte.
Vilket annat han jobbat i nu eller?
Ja, exakt.
Du kan ha berättat värre historier från Bayern München-tiden när du spelar, Björn.
Ja, det hände väl en och annan konflikt, men det var bara att svälja. Så är det ju. Det. Ja, men det är väl olika kulturer. Vi i Sverige är väl lite mer försiktiga. Vi är kända för vår diplomati. Ibland kan det väl också vara bra. Det gäller väl att hitta balansen.
Ja, och det är väl därför det här programmet finns, Björn. Här finns det alla möjligheter att uttrycka sig fritt, det ska du veta. Och jag läste igår en väldigt bra och intressant artikel på Sportbladet med dig. Du har ju mer än någon annan i Sverige en erfarenhet och en bakgrund inom akademi och i en av Europas största och bästa klubbar då, i Bayern München. Där du pratar mycket om liksom, arbetet med barn och ungdomar, hur du ser på det idag och vart du vill att det ska vara. Och kan du försöka sammanfatta lite eller återberätta lite hur du tycker att det bör vara sett till, ja, hur det ser ut då kanske?
Ja, men alltså, jag tycker ju fotboll eller bollen är världens bästa leksak. Och jag tycker det är att barn och ungdomar, men när de kommer tillsammans så ska de ju leka och spela fotboll. Och jag tror att idag så vill vi ju väl. Vi vill föräldrar träna och så. Men det blir ju så överdrivet. Allting ska vara efter schema. Och man ska gå igenom. Nu har jag hört det här. Jag kollega här går på tränarutbildning nu. Och det är väl bra att utbilda sig. Men man får aldrig glömma att barn ska få vara barn när de är barn. Och då tror jag det man gör i välvilja gör man till att man kroppen istället. Och jag tror ju att spela mer fotboll, och i och med att vi har ett samhälle där barn och ungdomar sitter mer stilla, och när de kommer till träningen, alltså som jag upplever det, då måste man ju få lov att spela boll. Och jag tror personligen att det vill alla som är intresserade av fotboll, spela fotboll. De vill ju inte hålla på och göra massa konstiga övningar som inte fungerar ändå när man har motståndare. Och sen är det ju bekymret, det är att tidigare tror jag det var det mer spontan fotboll än man bodde. Och då tror jag det är viktigt när man kommer till träning att killarna och tjejerna då får spela boll. Hemma kan man ju då latcha med bollen själv kanske. Och det är svårt att få tag i kompisar och spela boll. Det är min uppfattning. Och sen tror jag att överlag så är det ju alltså att spela fotboll. Vi gör det så komplicerat. Det är väldigt enkelt, det är det. Mycket, mycket enkelt. Det är ju att ta emot bollen, spela bollen, dribbla eller vad nu de kan, tjejer och killar. Och då tror jag att för de då göra detta själv och slippa det här lärandet som det heter. Vi ska lära alla barn någonting. De lär sig själv om de får vara i fred. Och sen ska vi bara ge ramarna så man har fair play. Man är hygglig kompis. Kan vi få in det så har vi vunnit mycket. Och sen då när man eventuellt, som jag säger den här intervjun, kommer till en klubb där det är mer strukturerat, då får man ju inte glömma bort heller att fotbollens viktigaste sak det är att lära dem samspela, vara ett lag, då uppträder man i ett lag. Och sen då ställa krav på killar och tjejer som kommer till träningen. Och sen tror inte man ska fundera så mycket på att ställa diagnoser, den kan det, hon kan det. Låt dem vara i fri istället, det sköter sig själv. Och är man en duktig ledare, som många är naturligtvis, då tror jag de kan upptäcka det och ge dem råd och tips. Ungefär så sa jag väl intervju. Jag vet inte, har ni
jo, men absolut. 100%. Nej, men det är precis så. Upplever du att det här är liksom ett problem, om man nu ska uttrycka det så, i fotbollen generellt? Eller är det liksom Sverige som har fastnat i de här hjulspåren?
Ja, jag tror det är ett generellt problem överallt. Kommer jag ner till Tyskland och ser alla deras maskiner de har för att de ska träna fotboll. Det är ju bra för dem som säljer de här grejerna. Bara för några år sedan hade ju Bayern och andra klubbar, de har köpt in något som är kallat fotboll och det kostar flera miljoner. Det blinkar och de skulle spela bollen till höger och vänster. Och sen, ja, jag vet inte, jag tror inte det blir en bättre fotbollsspelare av det. Jag är övertygad att det är så. Idag pratar man inte om de här verktygen. Och sen tror jag att det är så många som vill tjäna pengar på fotboll. Det är mycket pengar i fotbollen idag. Och då tror jag också att det led till att tro de här som kan ha de här försäljningsbrickorna att ni måste ha det och det. Det enkla är oftast det svåra. Och det gör det enkelt. Att göra fotboll enkelt är det är mycket svårt. Det är faktiskt så. Johan Cruyff, den gamla fotbollsspelaren, sa det är två saker som är viktiga när man spelar fotboll. Kunna ta emot bollen, kunna spela den vidare. Och då måste man kunna visa killar och tjejer hur ska du stå för att kunna ta emot bollen. Och det tror jag att i den här åldern då, när man är mellan 8 och 12, då lär man sig grunder hur man ska spela fotboll. Och då behöver man inga individuella tränare, styrketräningen, speciella tekniker eller tekniktränare. Låt dem hålla på med bollen själv. Och är man intresserad så blir man ju bättre. Det är ju en naturlig sak för mig alltså.
Får jag hoppa ner?
Ja.
Jag tänkte på Björn, där du var inne på, för de som lyssnar på dig nu. Du nämnde en sak när du beskrev det här. Det du pratar om nu, tycker jag då, för att förtydliga om du inte tar illa upp. Det gäller ju då unga spelare. Sen använder du ett ord som jag vet att du tycker är viktigt, och det är att ställa krav som ledare. Ledarskapet är ju så otroligt viktigt. Och jag som har förmånen att känna dig en massa år och besökte när du var i Bayern München. Jag tyckte när de blir lite äldre sen då, om din filosofi är så viktig att folk lyssnar på. För du har ju varit en av dem som har haft mest framgångar som alla jag känner med att ta fram spelare. Och det är att ställa krav och dessutom vara väldigt tydlig i, alltså att det är ett lagspel. Att du jobbar med dem i roller, de ska förstå roller och beroende på vad de spelar. Men framförallt tycker jag om din devis, gör om, gör rätt i ledarskapet. Kan du utveckla lite hur du ser på det och när du tycker att, när kan man börja gå in i åldrar? Det är svårt att säga en exakt ålder, men för att förtydliga liksom för att få till en debatt som jag tycker är så viktig i svensk fotboll också.
Nej, men jag tror alltså när man är 15-16, då måste du hjälpa killarna och säga så här, jag tror din position är ytterback, center eller vad nu det är. Och då finns det vissa krav på de här positionerna. Och då så hade jag ju tillgång, och med, det måste jag säga, det är en tur för mig. Vi hade bra ledare, det var ju fotbollsspelare alla i klubben som hade varit elitspelare. Jag jobbade ihop med Trapattoni, Luis van Gaal och vem det nu var som var där, och Olli Hönes. Och sen på ungdomssidan hade vi ju engagerade ledare som hade själv spelat fotboll. Så vi visste vad som krävs för att kunna bli elitspelare. Och det var ju bara till att ställa de kraven varje träning, varje match. Ska vi göra de här grejerna. Och det är som jag säger att högerback, Filip Lam till exempel, han spelar på sitt sätt. Willy Sagnols var en annan världsback, världsmästare, Europamästare med Frankrike. Han utförde på ett annat sätt, men så finns det vissa grundprinciper. De måste alla kunna. Och det försökte vi tala om för killarna, så här kan du göra när du tar emot bollen. Och göra rätt. Och sen måste man ju bry sig om sina patienter eller sina spelare som är på planen. Och det gäller att man ska inte acceptera, jag vet jag, det låter kanske tjatigt, men det finns bara en väg, man måste repetera. Och vi bestämde oss för det att vi kör bara de och de övningarna effektiva. Det var kanske 4-5 övningar, vi gjorde alltid likadant. Varje måndag, tisdag, torsdag, fredag, lördag. Och så många av dem sa, de kommer ju ruttna spelarna. Ja, men då får de väl ruttna då. Antingen gör man det, eller så får man välja cirkus någon annanstans. Vi ställde de här kraven. Gör man inte det så gå hem då. Det är inga bekymmer. Ungefär så.
Jag måste bara säga att för det första, jag håller helt med Björn om det här med ungdomar idag. Vi behöver återskapa spontan fotboll, för det finns ju inte på samma sätt. Och då ska barn få lära sig, eller ungdomar också för den delen, få lära sig själva. Jag menar, hur man löser situationer. Jag ska ta ett exempel nu här för att ni hör. Jag har barn som spelar i Bromma pojkarna. Vi bor nämligen i BP-land, så jag har inte gjort något aktivt val att flytta dit, utan vi är där vi är. Och jag vill också säga att i BP finns det väldigt mycket fina ledare och väldigt mycket bra personer, så det är ingen kritik mot individer här. Men det är struktur de har. Då har min äldsta son varit med i en akademiverksamhet, och jag tycker att jag ångrar ju det djupt. Det har precis varit det Björn beskriver, den dåliga sidan av det här. Det har varit att någon har berättat för en 10-åring att du ska slå den här passningen. Det har varit väldigt styrt. Dessutom då har de mätt sin framgång i resultat de har haft och alltid spelat med värvade spelare. Alltså BP börjar selektera spelare när de är 5 år. Det var de fyllde 6 selekterade de första gången. Och så fyller de på det här laget. Så de har alltid ett lag som är större än alla andra och bättre än alla andra. Och så bevisar de då genom de resultat det laget har att de gör rätt. Men så jag tycker de inte lär dem någonting. Sen står man då med, det här är liksom, det är bara säkert ännu tidigare, men minst 10-12 års åldern där med de här, satt med så här föräldramöten. Då står ju den här ungdomsledaren som är nu i Djurgården och säger, viktigt det är att de här 10-åringarna åker ner och möter Real Madrid för att de ska bli elitfotbollsspelare, och det skulle betalas 8 000 per barn för att gå till Barcelona. Till slut räckte jag upp handen och sa, är inte bättre att vi lägger de 8 000 på att spela mer turneringar, mer kupper? Kan vi inte åka till Örebro istället? Eller ordna en turnering här? Ja, men jag har ändå varit elitfotbollsspelare. Jag vet ingen som jag känner som säger att det var viktigt att jag mötte... Jag säger det, jag brukar alltid säga att jag spelade U15 och U16-landslaget. Helt oviktigt för min utveckling. Om någonting, så i bästa fall var det plus minus noll. Det vill säga att jag blev inte förledd att tro att jag var något jag inte var. För det är väldigt stor risk. Och jag blir mörkrädd över hur det ser ut i Stockholmsbollen då. Jag landade i fredags på Arlanda, och det är fullt av 8-10-åringar, 12-åringar med massa högfärdiga föräldrar som varit på ungdomskupper runt om i Europa. Som upplevelse fantastiskt. Men det säljs in till de här barnen och de här föräldrarna att det här måste ni göra för att bli elitfotbollsspelare. Det är så sorgligt tycker jag att se det här. Jag mår illa av allt det här. Och jag blir så förbannad när man hör såna grejer. Och jag håller helt med att det är alltså bas och repetition. Enkla övningar, koner, de filmar med drönare, tar 1000 spänn timmen, springer med massa band och håller i. Man bara, vad fan, spela fotboll liksom. Kom igen. Ja, blir, ja.
Men hur, om man, det är ju precis det här egentligen som du pratar väldigt mycket om i artikeln också, Björn, och som jag själv känner väldigt mycket för. Man gillar ju det här med att barn och ungdomar ska få spela fotboll, vilket kanske är lite av en bristvara nu då, med tanke på att föräldrar vill att sina barn ska bli fotbollsproffs, och att det är väldigt kommersiell sport på så sätt att man kan göra pengar och det finns olika sätt att träna på och så vidare. Men finns det någon, ser du någon framtid där det här kommer vända, eller har vi börjat här så är det också svårt att stoppa nu, för det är ju känslan.
Ja, men man måste ju vara stark som ledare. Man måste ju tro på någonting själv, och det tror jag idag verkar vi inte tro på någonting eller på mycket. Och man måste ju bestämma sig också för någonting. Jag menar, vi då, jag återgår till München då. naturligtvis var det ju ett stort motstånd. Så här kan man inte göra, så här kan man inte träna. Så här alltså, det blir alltså som jag sa innan rutan. Jag tycker det blir långtråkigt. Men jag tror, är man passionerad för en grej och man vill någonting. Så om man har ledare som lyssnar och känner, så tror jag att våra ungdomar, de är beredda att göra detta. Men idag är det ju så där med, tror jag, det, vi har ett annat samhälle än vi, hela högen här växte upp. Det är mycket svårare att få barnen kanske till, eller ungdomarna, att satsa på någonting. Det är så mycket som är möjligt, tror många idag. Men det är inte möjligt för alla att bli det eller det. Och har man då passion för fotboll, jag tror personligen att det går ju att förändra. Men det är för många klubbar som är inne i det här att man blir påverkad. Visar då Djurgården, Bayern München, de tittar på filmer. Ja, så här gör de. Fotboll är väldigt enkelt. Det är mycket enkelt. Vi måste komma tillbaka dit igen och glömma. Jag vet inte hur vi ska förändra det, men jag tror det finns ju hopp. Det gäller bara att bestämma sig. Och sen är det gamla vanliga att ha du... Och då tror jag det finns gott om bra ledare i det här landet. Låt dem få vara i fred och skicka dem inte på så många komplicerade utbildningar. Jag tror det är mycket, mycket bra med utbildning. Det är inte det jag vill säga. Men man måste träffa rätt människor som varit med om. Vad går fotboll ut på? Det är ju en kul lek, men en allvarlig lek. Och det vet ju alla som vill spela spel. Man vill ju vinna. Och det har man det i sig, så det är bara att köra på, tycker jag ju. Men... livet har blivit komplicerat med tiden. Ännu mer komplicerat med våra hjälpmedel. Och ja, jag säger kanske inte så mycket när jag säger så här. Släng ut bollen och kicka boll. Och sen har du tur då att få möta er då som är bra ledare. Visst, tänker jag. Då lär man sig. Jag har ju haft tur att möta jättebra tränare och ledare i hela mitt liv. Mer eller mindre. Och umgås med... riktigt fotbollsfolk som jag tycker som varit med ute på planen vet ju vad det handlar om. Och när man hör många unga tränare, de pratar fotboll idag, tänker jag, de borde gå till de här gamlingarna och lyssna lite på vad de har att säga. Men det är inte så svårt som det låter. Det blir mycket om inget, kanske.
Ja, det tycker jag inte. Jag vet inte om det är merit för Björn Andersson att säga. Det var en av mina viktigaste bollplank sedan 40 år tillbaka, tror jag lärde känna Björn. Och skicka liksom ut en hälsning i svensk fotboll och framförallt i Svenska fotbollsförbundet. Och det Martin säger här nu också med sin erfarenhet, både som spelare och ledare och barn i verksamhet. Och Björn då, som har tagit fram bevisligen, alltså det kanske det svåraste klubb att vara i för att lansera och få in spelare i A-truppen. Det hade ju nästan aldrig hänt innan Björn kom till Bayern München. Han har tagit fram alltså väldigt många spelare via akademin där nere. Och jag är så förvånad. Jag försökte innan jag slutade på Svenska fotbollsförbundet att Björn skulle börja komma in då eftersom han lämnade Bayern München och flyttade hem. Men liksom att man inte använt Björn Andersson mer i svensk talangutveckling och diskussioner, för mig en skandal. Alltså. Så jag hoppas de vaknar upp här nu och lyssnar. Liksom. Och Martin också med sin bakgrund är ju viktiga personer. Jag tror alltså att man måste väcka igång det här. Jag vet inte hur fortbildningssidan ser ut. När jag var ansvarig för spelarutbildning på förbundet, då träffade vi akademitränarna, det hette Tipselit på den tiden, 2 gånger per år. Vi hade regionala grupper där en instruktör var liksom och skulle vara lite samtalsledare, de träffades. Jag vet inte hur fortbildningen går till idag tyvärr, men det verkar inte som de träffas mycket, och debatten tycker jag i svensk fotboll är nästan död när det gäller talangutveckling.
Men vi sitter ju här fyra, känner mer eller mindre precis samma sak. Varför händer inte det, tror du då, Lasse?
Ja, det måste ju vara det här som Björn har varit inne på, även Martin nu, att det finns så mycket annat. Det blir så kommersiellt, man tror på det nya, det ska liksom vara datorer och dataanalys, det ska vara olika tekniska hjälpmedel i träning. Man krånglar till det, va? Och jag tror man tittar också alldeles för mycket på vad seniorelittränare gör. Och ofta kan det ju vara att de gör saker rätt, men det är inte säkert att det ska passa på ungdomssidan.
Får man tillägga någonting där? Alltså, det finns ju några grundläggande strukturella problem som vi inte kommer komma ifrån. Så allt det här får ju inte med sig dåligt. Det finns ju bra sidor av att det blir fler akademier i Stockholm. Det är fler barn som ändå tränar fotboll mer. Det är ju en bra sak. Sen skulle jag önska att de akademitränarna var bättre utbildade och framförallt bättre incitament. För många incitamenten idag går ut på att vinna nästa match. Och för en 12-åring tycker jag det är så sjukt så det finns inte. För en 15-åring är fel. För en 17-åring är det fel. Det är liksom, man ska titta på en slutprodukt. Så där har vi ett incitamentproblem. Och det incitamentproblemet drivs ju av pengar. Och det som Björn är inne på här lite och som Lasse och vi alla känner till, det är ju, det är inte, det är mänskligt att någon försöker sälja en träning till dig och han försöker sälja det. Hur ska han sälja in det till en förälder då som aldrig har spelat och som vet att det är massa pengar i fotboll och hennes barn vill inget annat än att spela fotboll. Så det är av välvilja föräldrarna betalar den här 1500 spänn i timmen för den här, i mitt tycke, helt meningslösa träningstimmen som de får gratis om de går ut och tränar med en ball i trädgården. Mm. Men det kan vi inte stoppa. Det får vi nog bara acceptera att det är så. Mm. Och på ett sätt, och det föder i alla fall fler inkomster inom fotbollen. Sen är det ett annat problem som jag är förvånad över, och det har ju funnits i 30 år och det har ju ökat. Det är ju att man betalar väldigt mycket för biologiskt tidigt utvecklade fotbollsspelare. Jag tror den marknaden skulle vara så smart att de skulle liksom läsa av där. Varför köper man en spelare som är tidigt utvecklad för 50 miljoner kronor när vi alla ser att... Alltså, eller alla som kan fotboll säger, vet du vad, det här är inte en 17-åring. Han ska jämföras med en 21-åring för han har varit färdigvuxen i 4 år. Liksom. Det har ju fortfarande inte liksom lämnat ut sig. Det är fortfarande så att marknaden överbetalar för biologiskt tidig ålder. Och det skapar ju i sin tur ett incitament att selektera tidigare. För du får inte fram den här duktiga 16-åringen som egentligen då är 20 år biologiskt. Mm. Du får inte fram honom om du inte selekterar honom när han är 6 år. Så att någonstans har vi liksom, och jag vet inte, och jag blir då andra änden, ska vi ens jobba mot det här? Tänk att låt det vara som det är, utan fokusera på det som Björn och Lasse pratar om för sidan av. Är det inte mer intressant, vad gör vi för de andra? Låt dem hålla på i sin fiskdamm där då. Vad gör vi andra som får fram? För det tror jag, liksom, jag tror på parallella spår här. Mm. Och det skulle vara intressant att se, och det tycker jag i svensk fotboll är en viktig del i det här, vore att separera bredd och elit lite i tid och ålder. Låt de här elitsatsande klubbarna för 5-6-åringar hålla på. Mm. Så kan väl vi andra veta att breddspåret
är bättre. Då ska man också välja det andra parallella spåret. Det är kanske det som är utmaningen ibland också.
Ja, men om resurserna allokeras... För någonstans, klubbarna finansieras av staten. De finansieras av RF-stöd och LOK-stöd. Mm. Ta bort och anläggningsstöd. Ta bort dem och ge dem till klubbar som inte selekterar för 15 år. Då skulle klubbar som selekterar bli färre. De skulle fortsätta med sin grej. Men det skulle bli mer pengar över till dem som satt av bredden. Ganska enkelt.
Vad känner du kring detta, Björn, när du hör Martin?
Jag delar hans åsikt. Men jag tycker det här med pengar. Jag menar, FIFA och UEFA, jag har kontakter där med. Jag jobbar ihop med killar som jobbar inom de här så kallade stora förbunden. De gör ju allt för att tjäna ännu mer pengar. Men bekymret tycker jag, pengarna stannar inom vissa grupper. Det är ju så i vårt samhälle med. Det är elitklubbarna och de riktigt stora påslagen. De gör ju enorma pengar, men de måste ju tänka lite längre tycker jag. Pengarna måste ju flyta ner till bredden. Det är ju så här att vi måste ju få alla de här småklubbarna, de måste ju också få resurser. Och det är ju så, alltså jag kan ju tycka det är lite korttänkt. Och det med, som Martin är inne på, det här med att selektera tidigt storvuxna biologiska. Ja, det är ju så här då att man tittar kanske på fel saker, det är ju tyvärr så, va? Och det är kanske svårt att ändra på. För deras agendor, det är ju att tjäna pengar. Det måste man, de tänker väl inte på hur vi ska utveckla fotbollsspelare. Det är ju deras jobb ju. Mm. Definitivt är det ju så. Och sen det är det som du säger, Martin, här med vinna är inte viktigt. Jag tror, eller personligen, att det är viktigt att vinna. Det sitter i oss. Vi som vill spela ett spel, om du spelar FIA med knuffel, så vill man ju vinna. Men det är bara frågan om hur vi vinner. Och sen så kommer vi vuxna in med våra bedömningskriterier till barnen. Vi tycker det är jätteviktigt. De bara registrerar, ja, jag vann match, jag förlorar match. Och sen bara går man vidare. Men så är det inte för oss vuxna. Vi ska ju liksom klappa oss på bröstet när vi gjort ting bra, helt plötsligt.
Jag håller absolut med att vinna, men barn, jag tränar mycket barn från unga ålder och allt från bredd till elit, och att vinna är inte ett problem. Alla vill ju vinna. Vad jag menar är att jag som tränare ska inte coacha för att vinna den enskilda matchen med 12-åringar, 15-åringar ens. Jag ska alltså inte byta in den här större killen, för att jag vet ju när sen slänga in honom nu så vinner vi sannolikt matchen, med större sannolikhet vi vinner matchen. Men det är ju inte mitt syfte som ledare. Mitt syfte som ledare är ju låt den här mindre killen, som jag kanske har andra egenskaper på sikt, men som just nu lider av andra saker, låt honom prova. det kanske kostar att vi vinner matchen och då får folk vara sura. Men det är ju jag som ledare som måste hålla så här där. Mm. Så barn vill ju vinna. Det är, alltså, barn slåss ju på träningarna, vi spelar kvadraten för att de är inte... Alltså, det är inte jag så orolig för. Det är som Björn säger, man måste vilja vinna. Men det tycker jag ligger latent. Det är en, vill man inte vinna så tävlar man inte och då slutar man, tror jag. Liksom. Mm.
När du spelar man det här, jag är inne på det här som du säger med att det är inte viktigt, jätteviktigt. Det viktigaste är att barnen, ungdomarna har kul, att man lär sig något och man kommer vidare. Och det är ju det med att jag tror inte, eller att vi måste vinna matchen på lördag. Vi tränar och vi utbildar. Och sen så, det är ju logiskt, blir spelarna bättre så har vi större chans att vinna på lördag.
Mm. Jag tycker om jag får säga en sak av den här diskussionen liksom uttaget och jag har haft två idoler i livet. En heter Nelson Mandela. Han hade ett uttryck när han kom till makten som president att kunskap är enda sättet att förändra människan och ett samhälle. Och det är det jag tror, alltså, det var det vi har, hela den här diskussionen visar ju det, va? Oavsett en klubb är fri att satsa hur den vill, som Martin är inne på, oavsett vad forskning säger eller vad vi tycker här. Men det ansvar som jag tycker de övergripande organisationerna, fotbollsförbundet, SEF och EFD har, det är att sprida kunskap. Det är kanske det viktigaste de ska göra. Det är inte viktigt som att man liksom vinner med ett pojklandslag eller flicklandslag. Utan kunskap är ju det sätt vi kan förbättra saker och ting på. Så att bra ledarskap, bra ledare, bra utbildning, fortbildning, det är vad som krävs. Då kan vi troligtvis utveckla svensk fotboll. Mm.
Det måste bara vara personer som dig och Björn då. Ja, men det måste ju vara personer som dig och Björn och sätter utbildningen. För om utbildningen sätts av människor som har vunnit turneringar med 12-åringar i Madrid och tycker att det är viktigt, så kommer det inte försämra såklart, men det kommer inte hjälpa. Alltså.
Ja.
Ja.
Björn, vi tackar så mycket för din medverkan och önskar att du kan vara med fysiskt också om du någon gång är i Stockholm. Du är jättevälkommen till programmet när du vill, återigen.
Ja, det tackar jag för. Du
får jättegärna komma till tränarutbildningen och föreläsa också. Jag kan se till att du kommer dit om du har tid över.
Det finns en säng också ute i Råsunda.
Ja, på gamla stadion då eller?
Nej, där är det dåligt med sängar just nu.
Ja, jag tänkte på dem i Göteborg.
Björn, jättetack. Du får ha en fortsatt trevlig dag, så hoppas jag att vi hörs snart igen.
Ha det gott, Björn. Ja,
lycka till. Vi hörs. Tack.
Hej då, Björn.
Ja, det finns oändligt mycket man vill prata med Björn om. Många punkter som vi får ta när han kommer hit i fysisk person då kanske istället. Men de spelarna han har tagit fram, alltså jag menar i Bayern München, den här generationen, det hann vi inte ens beröra det med honom. Men alltså, jag tror till och med att vi har en bild på det. I det tyska landslaget alltså, så har vi Thomas Müller, vi har Mats Hummels, vi har Toni Kroos, vi har Schweinsteiger och Philipp Lahm. Det här är alltså alla spelare som han var med och scoutade, tog till Bayern München och sen som tog sig ut, inte bara till den här nivån utan blir några av världens bästa spelare.
Ja, jag kan ge ett exempel på det här med tidig selektering och vad man tittar på. Just Müller som är så aktuell nu. Jag var nere och besökte Björn då när han var på väg då att gå upp mot senioråldern. Och det var flera stycken, alltså de tunga namnen då i Bayern München, som tyckte han inte tillräckligt bra, han är för klumpig, han har inte tillräckligt bra teknik och vad det nu var. Och Björn hade ju en väldigt status tidigare som spelare. Töne som var klubbchef hade ju en väldigt nära relation. Det var ju han som tog Björn till och sådär, va. Och så hade han då, jag tror det var Trapattoni då, som Björn var inne på själv, att det var ju så viktigt vem som var A-lagstränare, att de verkligen ville ta upp de här spelarna. Men hade inte Müller haft Björn som tränare, som jag uppfattade, då hade han inte fått någon elitkarriär, åtminstone inte i Bayern München.
Och jag är ju verkligen med det som Björn är inne på, som ni berör, att selektera före man har puberterat är typ nästan meningslöst. För du, liksom, den genetiska kicken där som kommer att avgöra om du blir Mohamed Salah eller om du blir Erik Bäckerud.
Blanda in mig där. Ja. Jag var faktiskt själv, men jag kände igen mig det där.
Ja, men just att det är som, men det, om jag skulle titta på någonting innan de var, då, min första sak skulle titta på kognitiv spelförståelse. Mm. De som förstår ytor bäst, för det kan du ta med dig resten av ditt liv. Du kan säkert lära dig utveckla sådana bitar, men vi har inga övningar för varför liksom Kalles Busquets, när bollen kom till honom, pressen kom från tre sidor och han tog bollen till den fjärde. Mm. de spelarna som har den typen av spel. Och det kan man ju se i rätt tidig ålder om du tränat och duktigt öga och förstår fotboll. Då kan man faktiskt se det. Och de killarna, så skulle jag, om jag var tvungen att selektera på 10-12 gånger, så skulle jag uteslutande selektera på det. Och skulle jag hoppas att bland dem fanns det någon av dem som fick genetisk kick och dessutom hade visat sig ha rätt driv. För det är nästa sak. Jag menar, du kan ju vara bäst i förutsättning, men har du inte drivet så lyckas du liksom inte. Och du kan inte se på en nioåring. Du kan ana, men det finns också nioåringar, tioåringar som har noll teknik och noll driv då. Som sen när de är 15 har fått en genetisk kick som gör att de liksom är atleter som man inte kunde föreställa sig. Och så kommer andra på fart.
Ja, men jag vet att du skojar nu när du lyfter fram mig. Men det är därför jag känner så mycket för de här orden som Björn, ja, det här han pratar om och i artikeln och inte minst nu då när han är med oss här. För själv så slutade jag med fotboll just av den anledningen. Jag tyckte att man hade drivet och så kom det här att man var sen i utvecklingen. Mm. Slutar bara för att man kände sig liksom bortvald hela tiden av den anledningen. Det är ju
felaktiga grunder.
Men jag ska ge ett kort exempel. Jag vet inte om vi har tid alltså, som där Martin är involverad. Martin och Fredrik Ljungberg är samtidigt på elitpojklägret i Halmstad. Mm. Där nere är det alltså 24 distrikt. Varje distrikt har en förbundskapten med sig. Fotbollsförbundet har en instruktör på två distrikt som ska följa de lagen då i träning och match när de är på elitpåkläge som det var på den tiden. Nu är det ju annorlunda. Martin tillhör ett av de bästa distriktslagen. De är tidigt utvecklade, fysiskt starka. Väldigt många är aktuella för det första pojklandslaget. Halland, Fredrik Ljungberg, jättedålig, får stryk i matcherna. Ingen av alla instruktörer där nere som förbundet hade med, inklusive jag som var övergripande ansvarig då, upptäcker Fredrik Ljungberg. På den tiden tog man ut fyra All-Star-teamlag till två matcher.
Mm. 60 spelare alltså.
Ja, och ingen då lanserade Fredrik Ljungberg. Och jag har ju delaktig, men jag går ju runt och ska försöka se alla lag. Och så blir man ju lite mer intresserad av Stockholm som har så många som det ser ut. För där är alla spelare, ser bra ut, för laget är så jävla bra, va? Då är Lennart Ljung, den gamla målvakten, målvaktsinstruktör och Halmstad och HBK. Så han känner Fredrik Ljungberg. Så han säger när vi sitter på kvällen och ska ta ut de här 60 spelarna. Är det ingen av er som har lagt märke till Fredrik Ljungberg? Och så berättar han att han är en talang, han är aktuell för handbollslandslaget också. Mm. Så då tar vi ut honom som avbytare. Så där ser du också, inte ens när de är 15 år. Det handlar också om vad de är i för lag, hur bra de ser ut verkligen, när man åker och scoutar spelare. Va? Mm. Det är så komplext där och det är så mycket att tänka på. Va?
Ja, det finns hur mycket som helst.
Och det här som är, jag menar, jag har gjort en resan och så tror man att man får egna barn liksom, att det här har förändrat. Sen ser jag varje år så mycket, vänta, det är exakt likadant som när jag var yngre. Bara att det har blivit värre. Mm. De tidigt utvecklade var färre på min tid. Idag är det så många, många fler som de satsas på. Så vi slår ut bra talanger. Ah, Fredrik Ljungberg. Fredrik Ljungberg hade inte blivit selekterad till ett enda U16-lag, U15-lag, bland Stockholms bästa lag. För att han var sent utvecklad. Han har inte haft en chans. De är fyllda de här lagen med färdigvuxna killar. Då hade vi slagit ut en sån talang. Om man inte ser det här. Och folk förstår faktiskt inte när de säger det. Och så säger de att men vi åker och vinner med det här 15-årslaget. Men fan bryr sig, men om du vinner med fem fullvuxna killar som vi alla ser, noll spelförståelse, noll teknik, de lever bara på att de blir låg i studien.
Men det är precis
sortera
det,
bort
exakt,
dem.
Exakt.
Och Stockholmslaget som jag spelade, och det var min pappa sa alltid det, att, för jag var stor, vi tittade där häromdagen, jag var 1,75 och vägde 73 kilo när jag var på elitpojklägret där i Halmstad. Mm. Och det var väl snittlängden och alla såg ut så. Mm. Skillnaden var att jag blev ju en decimeter till och på med 10 kilo muskler till, så jag hade ju kvar att växa. Alla andra var färdigvuxna. Mm. I mitt Stockholmslag som jag spelade var vi 8 av 16 i första pojklandslaget. De andra 7 var från BP i princip. Och alla de var stora, tidigt utvecklade killar som inte var dåliga, men som var färdigvuxna och levde på en relativ fördel som inte fanns. Och det, och min pappa sa det till mig, för jag åkte till Fondra, jag bara, han är så himla bra. Och pappa sa till mig då, när jag var 15, han bara, de blir aldrig någonting, Martin. De har inte någonting, de är bara till. Och för mig var det en ögonöppnare när han var, för jag blev ju osams. Men något år senare så insåg jag att fan, han hade rätt.
Men det är också det här som är viktigt då, är ju att man fortsätter. Det var det jag var lite inne på innan, att många då, inklusive jag själv, kanske väljer istället att sluta för att man känner sig bortvald hela tiden. Om man har fel tränare, fel ledare som hela tiden väljer de som är färdigutvecklade, de är större, de är snabbare, de är mycket, då blir det till slut att risken är ju att man tappar de här. Nu säger jag inte att jag är ett råämne vad gäller talang, men det finns ju många de som
i Stockholm
bara
Stockholm är det här ett rejält problem som jag är direkt orolig för. Vi kommer fram så mycket bra fotbollsspelare i Stockholm ändå. Därför vi är en sån otrolig tillväxt av fotbollsspelare. Registrerade 15-åringar har Stockholm, tror jag, den största tillväxten av spelare i hela västvärlden. by far. Mm. Och det kommer på grund av att vi har en fotbollens betydelse har ökat och pengarna har ökat. Så vi kommer fram mer spelare, men vi slår ut några av våra bästa talanger. Det är jag övertygad om sker. Sen så, ser jag också, det är en naturlig sållning i det här förstås också. Det är därför du tittar på datan när de går på hockeygymnasium. Så av de 20% som kommer in på hockeygymnasium som är sent utvecklade blir typ 80% elitspelare. Mm. Och i absoluta tal så är det lika många som de övriga 80% som är tidigt utvecklade. Mm. För att de som är sent utvecklade och ändå är där har ju gritten att hålla på. Och när det väl kicken kommer sen så har de en extra usp istället. Mm. Men så jag vet inte vad jag vill komma med det.
Måste få in Björn till förbundet. Det är väl det vi måste komma till, eller Lasse?
Ja, åtminstone använda på något sätt tycker jag. Men jag menar, nu har de gjort en storstädning där. Va? Jag vet inte, jag känner dem inte, de som är i nya positioner nu för att styra utvecklingen och jobba med den. Men jag tycker de ska ta hjälp av en sån person som Björn som har den absolut längsta erfarenheten av att utveckla spelare till att bli absoluta toppspelare. Inte i Sverige, utan i världen. Mm. Så att han har ju en enorm erfarenhet han sitter på, en enorm kunskap i mina ögon.
Och framförallt har han en erfarenhet av att göra det här vägvalet och stå emot det trycket. För det han pratar om, för nu, det är så lätt att sortera bort Björn som är äldre då, för de här yngre som är. Man måste välja en väg att hålla fast vid det, man måste våga det. Och Lasse var inne på något som jag tycker är viktigast för förbundet. Fotbollsförbundet behöver inte driva spelarutvecklingsplanen, tränarutbildningsplanen för elitklubbarna, för det gör de automatiskt. De är ju egna, alltså vi kan ju inte bestämma som förbund vad AIK och Djurgården Hammarby, det gör de som egna klubbar. De kommer driva en spelarutveckling. Förbundets uppgift är att se till att det finns en spelarutvecklingsplan och tränarutbildningsplan för de som inte jobbar i de här klubbarna. Och framförallt att det finns på hela delar av landet. Mm. Så det vill säga, det borde resurser allokeras mindre till Stockholm som är självfinansierat av föräldrar som är beredda att betala mycket som helst. Kanske inte mer till andra kommuner, det är inte lika. Men så sker ju tyvärr inte. Min bild är att förbundet idag vill typ akademisera ännu tidigare. Och det vet inte jag om det. Jag ser faktiskt inte poängen med det. I Stockholm är det överakademiserat och ute i landet är det underakademiserat.
Martin, du får inte ta undantag elitklubbarna från fortbildning och utbildning. Jag menar, det är också förbundets ansvar. UEFA har bestämt att det är inga andra som får bedriva den här ordinarie tränarutbildningen. Och där med kunskap kan man ju förhoppningsvis också få kanske att elitklubbarna ändrar lite inriktning. Mm. Det är bara kunskap som kan hjälpa.
Jag menade inte att de skulle utgå det, men jag menar, resurserna bör inte läggas för att AIK och Djurgården Hammarby kommer få fram spelare, tränare.
Men de ska utbildas.
Ja, men det måste de göra och det måste UEFA äga. Den ägs ju av UEFA.
Ja,
jag går ju den nu och vet hur den är, men jag kan ju reagera på att i den utbildningen så saknar jag lite de här typerna av föreläsare som Björn hade varit liksom, och Lasse. Jag pratade med dig tidigare att du borde vara här och prata med liksom, men jag tror att det är viktigt att få perspektiv, för det blir väldigt liksom, tar du dit en 45-årig 50-årig man som nu blir fotbollstränare så kanske inte han har tidsperspektivet om han inte har spelat fotboll själv, och då är det viktigt att ha de här som Björn som har spelat fotboll själv, gjort hela resan och som har orkar ha tidsperspektivet, orkar stå fast vid någonting.
Ja, väldigt, väldigt intressant. Vi gör så här att det här lilla samtalsämnet vad gäller tränare kommer vi spara till nästa gång du är med, Lasse. Om 2 veckor är det. Martin, du är med redan på fredag, tror jag.
Ja, jag ersatte ju någon annan idag.
Ja, det gjorde du nog, jag säkert.
Fredag var schema live från början.
Ja, exakt. Dubbelt då.
Men det var extra trevligt att du var med idag, tycker jag, Martin.
Ja,
med dagens ämne och dina erfarenheter.
Verkligen. Och innan vi...
Jag ska också säga det. Vi har en gemensam nämnare. Jag var ju med i Lasses pojklandslag då. Och på den första, inte första turneringen vet jag inte om det var med, men andra åtminstone samlingen och framåt flera, var ju Björn med som assisterande till Lasse.
Just det.
Så när jag var 15 år och 16 år då. Så att jag träffade honom redan då.
Han har sett dig glida på magen mot Holland.
Ja, fast då, det var när jag var 18. Du vet inte vad han var kvar längre.
Jag tänkte bara att vi skulle kolla lite på matcherna som är nu. Det är faktiskt det är veckomatcher. 2 stycken till antalet innan vi går in i helgen då. Och någon kommentar om det då. Faktiskt, det är inte ens med här, men redan ikväll så spelas det Premier League-fotboll, men som fortsätter då tisdag och onsdag med City, Aston Villa och sen på onsdag Arsenal mot Crystal Palace. Ikväll är det Tottenham mot, jag kommer inte ens ihåg.
Nottingham.
Ja, det är en intressant match.
Champions League-stridsmatch.
Verkligen, öppen match på många sätt. Och sen helgen då, så för alla poddlyssnare så kommer jag inte läsa upp detta utan man får gå in och titta på detta. Men Lasse, är det någon match som sticker ut som du känner är lite extra intressant på förhand?
Nej, men nu är det ju liksom, om jag bortser från personligt intresse, så nu är det ju de här lagen som slåss om Champions League tycker jag som är det absolut intressanta. Jag tycker det är så skoj av åldersskäl antagligen med ett lag som Everton nu då, som med en äldre tränare som kommer in och har gjort det jättebra, va? Nu är de lite inblandade, de möter Chelsea då som slåss, Everton har ju ingen chans, men det tycker jag är lite extra roligt om jag bara får lyfta att du sa vi ska prata om tränare vid ett annat tillfälle, så det ska ju se en Moyes tillbaka igen och göra bra.
City Villa sticker ändå ut som match som man vill se. Jag tycker dessutom att Liverpool Tottenham är rolig, för det kommer ju förmodligen vara den matchen som vi har i ligan, för jag utgår från att Arsenal slår Crystal Palace på onsdag. Så att, och sen Champions League-striden är intressant. Jag är kanske inte lika intresserad av Everton som Lasse är. Även om det är kul. Jag tror att de har bra chans att slå Chelsea. Chelseas höjd är enorm, men lägstanivån är ju, som Lasse var inne på tidigare, lite för låg.
Ja. Nej, City, Newcastle, eller vad sa vi nu?
Villa.
Villa, ja, det där, du var inne på, det kan ju avgöra mycket i Champions League här har vi, ja.
Det är klart många intressanta matcher,
ja,
kan vi säga.
Ja, det får vi konstatera.
Så bra som Villa var mot Newcastle, ska vara väldigt kul att se City. Jag tror City kommer att vara bra också, det blir en riktigt bra fotbollsmatch.
Ja, exakt. Fortsatt då utan Erling Haaland, det är tungt nog det. Tusen tack Martin och Lasse för att ni var med idag. Tack alla tittare och lyssnare. Vi är alltså tillbaka på fredag. Då sitter Martin här tillsammans med Niklas Holmgren vid rodret. På återseende, ha det bra tills dess.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.